Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Mitt namn är Irena.
Och jag heter Heman.
Och idag så ska vi fortsätta på vårt tema som heter ondska. Och det här avsnittet har en titel som heter Här kommer ondskan ifrån, The Story Behind the Story. Och Heman, förra veckan så startade vi då ett nytt tema som jag nämnde nyss som vi kallar för ondska. Och då rekommenderar jag dig som lyssnar att faktiskt gå in och lyssna på det första avsnittet. För där så pratade vi om djävulen. Och han ju har en ganska stor roll i allt det här med ondska.
Idag så ska vi försöka hoppa rakt in i ämnet för den här dagen därför att vi har massor med material att täcka, men vi brukar ju alltid ta upp olika recensioner som människor har skrivit och det kommer vi göra den här gången också, men vi nöjer oss den här gången med att bara nämna namnen på de som har skrivit. Så får man gå in på iTunes och läsa där om man vill det. Men vi vill bara göra det bara för att visa vår tacksamhet till det här, att ni skriver. Och det är två tjejer, tror vi, utifrån namnet. Den ena heter Lydia och den andra heter Annelie. Hon har stavat det så, men jag kan tänka mig att hon heter Annelie.
Det var säkert upptaget, så får man vara kreativ och lägga på lite extra bokstäver och siffror och allt vad där.
Precis, så jättetack för de här recensionerna. Vi läser dem, andra som hittar våran podd läser också dem och de betyder jättemycket.
Verkligen, så jättetack.
Men som sagt, så idag så hoppar vi rakt in på temat utan några skämt, utan några roliga historier eller något sånt där, utan vi bara kör igång för vi har massor att ta sig igenom.
Frågan som vi försöker svara på är: om Gud är god och allsmäktig, hur kan han tillåta lidande? Och det här har varit en av de mest frågande frågor, kan man säga så?
Den mest frågade frågan.
Frågande frågan.
Frågade frågan.
Ja, nu vart det lite för komplicerat för mig. Men det är den här frågan som vi ska svara på i alla fall. Om Gud är god och allsmäktig, hur kan han tillåta lidande?
Ja, men det är en fråga som har funnits nästan i alla tider. Man kan spåra, det finns alltså kyrkofäder som i flera tusen år sedan har försökt svara på den här frågan. Så det är ingenting nytt om det är någon som tror att ja, men det är någonting som kom liksom vid upplysningstiden.
Det är den moderna människan som är så jätte, liksom, utvecklad att vi tänker på sånt.
Nu har vi kommit på liksom det där, just det där som kan få Gud på fall på något sätt. Så är det inte så, utan det här är en fråga som har funnits jättelänge. Och det finns massor med olika varianter av svar på det och så vidare. Och det är klart att det här är också en fråga som inte bara gäller de kristna, utan det gäller dels alla religioner. Men framförallt så har ju den här frågan om lidande, det är inte bara gudstroende som måste svara på den frågan, utan ateister behöver ju också svara på frågan, vad finns det för mening med det här lidandet som ofta känns så meningslöst.
Just det.
Men vi ska ta det utifrån vårat perspektiv och det som vi tror att Bibeln säger.
Och bara för att nämna innan vi går in på ämnet ännu mer om det här med ondska och lidande, så vill jag också nämna där att vi tar lidandet på fullt allvar. Men vi kommer liksom att behöva vara lite pragmatiska för att kunna basera det vi säger inte bara på känslor. Och som jag nämnde i förra avsnittet, att allt det här med ondska, det är ju väldigt liksom, det kommer in på oss. För att
det kommer in på skinnet.
Ja, men lite så. Man har vänner som går igenom hemska saker och allt det. Så att vi tar det inte lättvändigt på något sätt, men vi behöver vara ganska, som jag sa nyss, pragmatiska för att kunna prata om detta.
Så är det. Och en del människor har valt kanske att inte vara så pragmatiska utan mer kanske känslomässiga. Så finns det andra som tar den här frågan, även kristna som tar den här frågan och säger att nej, men det finns inget svar. Utan man har på något sätt fått acceptera att det bara är så.
Det finns många olika åsikter om detta.
Så är det absolut. Men vi tror att det finns ett svar på den här frågan. Och vi tror att inte bara att det finns ett svar. Utan vi tror att den här frågan gynnar Bibeln också. För att en del tänker så här att den här frågan motbevisar Gud. Och vi ska se lite hur argumentationen brukar gå till.
Just det.
Men det vi kommer att titta på, det är inte bara hur den här frågan inte motbevisar Gud, utan hur den faktiskt hjälper till att lägga fokus exakt där Bibeln vill ha fokuset. För Bibeln vill prata om ondskan och Bibeln vill lägga fokuset därför att kristendomen och Bibeln kommer med en lösning just på ondskans problem.
Så man kan säga typ att den skapar nästan förutsättningar för att kunna presentera Guds lösning på världens problem som vi håller på att försöka lösa här på egen hand.
Ja, men lite så. Så att när man får den här frågan som kristen så ska man aldrig se den som jobbig. Nu kom den där frågan igen. Utan det är ju precis det här som är ingången för att prata om tron och lösningen, som Jesus, varför Jesus kom och liksom alla de här sakerna.
Ja, men när man pratar om den här frågan och att man känner att det motbevisar ens tro då, i det här fallet som vi pratar om, så kan man känna sig väldigt osäker, speciellt om man inte vet hur man ska svara. Man vet någorlunda att det borde finnas någon slags svar, men så känner man där, oj, vad ska jag säga liksom? Så det är inte så jättekonstigt att man upplever att när man får frågan att bara, nu har du avslöjat hela min tro, det håller inte. Men så är inte faktum.
Nej, och den här frågan är väldigt personlig för mig också. Dels för att jag har gått igenom en del lidande som de flesta andra människor i den här världen.
Ja.
Men också för att lidandet som jag fick gå igenom resulterade i att jag faktiskt tappade min tro.
Okay.
Jag växte upp som muslim och fick gå igenom en massa lidande och drog just den slutsatsen som vi ska titta på alldeles strax, att hur kan det finnas en god och allsmäktig Gud och så får jag gå igenom allt det här, när det här kan inte stämma. Och så tappade jag min tro, blev ateist tills jag sen kom tillbaka och blev kristen istället. Så det finns en lite personlig dimension i det hela också, för min del i alla fall.
Mm. Låter väldigt intressant, och jag vet att vi har faktiskt fått flera frågor om att vi ska berätta våran berättelse om hur vi kom till tro, och det kommer vi att ta tag i längre fram, så det ligger i pipelinen för dig som undrar nu, det vill jag höra.
Vi tar det när vi känner så här, oh no, vad ska vi nu prata om? När vi har liksom så här,
ett S i rockarmen.
Precis, så tar vi fram det där.
Men det här svaret på den här frågan, det kommer komma i två delar, så det är det här avsnittet och nästa avsnitt, så du behöver verkligen lyssna på båda två avsnitt.
Ja, ska vi gå igenom då hur argumentet lyder? Hur brukar det låta när man kommer med det här argumentet?
Det första är väl, antingen så är Gud inte god eftersom han låter oss lida. Det är liksom det första resonemanget som man försöker komma med. Eller så tänker man så här att Gud är inte allsmäktig eftersom han inte kan stoppa lidandet. Och sen så drar man någon slags slutsats kring det här argumentet att ja, men om ondska existerar, alltså kan inte Gud, då existerar inte Gud.
Mm. Och för den som lyssnar så kanske det låter lite komplicerat, men om man ska förenkla det och se det på ett annat sätt, så kan man säga så här att man kan bryta ner det här argumentet i tre premisser. Och om vi går igenom alla tre premisserna så är det så här att för det första så kan vi titta runt i världen och säga att ondska och lidande existerar. För det andra så säger vi att Gud är god och allsmäktig. Och för det tredje så säger man att en god och allsmäktig Gud, om han nu existerar, hade tagit bort ondskan och lidandet. Så man säger att det finns ondska och Gud är god och allsmäktig, och eftersom han är det så borde han tagit bort lidandet. Så slutsatsen är som sagt, därför så kan inte Gud existera.
Mm.
Och fördelen med den här typen av argumentation är just det här att om de här premisserna stämmer, ja, då måste vi acceptera slutsatsen, det vill säga att men då finns inte en sån Gud, för att det finns ondska och lidande.
Mm, just det.
Nackdelen är å andra sidan att om det inte stämmer, om någon av de här tre premisserna inte stämmer, så betyder det att det argumentet är felaktigt, att det inte stämmer.
Mm.
Och vi kan ganska snabbt konstatera att de två första premisserna stämmer. Det finns ondska i världen, det finns lidande i världen. Premiss nummer två stämmer också, Gud är god och han är allsmäktig. Men sen kommer då den tredje premissen som säger att om Gud är god, då borde han tagit bort all ondska. Om han är god allsmäktig, då borde han tagit bort all ondska. Och där kommer en premiss som inte stämmer.
Och varför stämmer inte den? För jag tror att man kan ju liksom tycka att men, it makes sense att man drar den ekvationen.
Nej, men den stämmer inte, därför att den dömer på förhand ut möjligheten att det kan finnas en Gud som har en bra orsak till att han både, trots att han är god och allsmäktig, så har han en bra orsak till att tillåta lidande.
Mm. Och det är det jag tänker, bara för att avbryta här, så tänker jag att ibland kan vi ha svårt med det, för vi tänker att nej, men om Gud är så himla god, då ska vi leva i den här perfekta fina världen där ingen gör något ont.
Nej, och det är precis det som inte stämmer, utan Gud kan vara god och allsmäktig,
precis,
och samtidigt ha en väldigt bra orsak till att tillåta lidande. Vi ska titta lite på det, även om det kan vara svårt att tänka sig att det kan finnas en bra orsak, men det finns det.
Vad är då detta som vi börjar prata om, att Gud skulle ha någon slags anledning till varför han tillåter lidande? Vad är då detta? Och för att svara på min egen fråga så tänker jag så här, att när man läser Bibeln så ser man där från alla början att Gud ville skapa en varelse som har en fri vilja. Det är det vi kan se i Bibeln och som vi tror på och som det framkommer väldigt tydligt. Och i förra avsnittet så pratade pratade vi om djävulen, där vi berättade om saker som man kanske inte visste om honom. Det här med att han var en ängel. Och när man läser Bibeln så ser man även där att änglarna hade den fria viljan. Alltså Lucifer, som vi kallade honom för i förra avsnitt också då. Han hade en fri vilja med att göra uppror mot Gud eller inte.
Han kunde välja Gud eller välja bort honom.
Exakt. Och så ser vi att människan blir skapad, och människan blir också skapad med en fri vilja.
Så det du säger egentligen, det är att det är den fria viljan som är så viktig för Gud, så att han är villig att riskera att det kan uppstå ondska som ett resultat av människans fria vilja, men han väljer att slutföra det eller utföra det ändå, därför att den fria viljan är så pass viktig.
Ja, precis.
Men var står det någonstans i Bibeln att människan är skapad med en fri vilja? Finns det någon bibelvers på det?
Ja, det var en jättebra fråga, för att det finns ju ingen bibelvers som säger ordagrant människan har en fri vilja. Alltså det kan du inte hitta, men däremot så finns det väldigt mycket i Bibeln som visar om hur människan är när den agerar i sin fria vilja. Och det finns hela kapitel som vi ska titta på nu som beskriver ändå detta med människan som väljer gott och ont.
Just det, så det vi ska gå igenom nu, det är det som står i titeln, alltså att här kommer ondskan ifrån, och det här är alltså storyn bakom storyn. Vad är bakgrunden till all ondska som finns? Och du nämnde att det finns hela kapitel som pratar om det här med att vi har en frivilliga. Vilka är det exakt?
Jag tänker att vi börjar i skapelseberättelsen, och vi börjar i första Moseboken. Så det är det första liksom bladet som du öppnar upp när du öppnar din bibel. Första Mosebok kapitel 1 och vers 26-27. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Så här så ser man själva skapelsen där, att Gud skapade människan och han skapade människan till att råda över saker och ting.
Människan skulle alltså lägga hela jorden under sig, och människan skulle bestämma över jorden.
Precis. I första Mosebok kapitel 2 från vers 8-9 så står det så här. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Så här så beskriver det väldigt mycket där i Edens lustgård hur otroligt fantastiskt fint det var. Människan hade massvis med tillgångar och de kunde bara få äta av alla de här fantastiska fruktträd som fanns runt omkring. Och mitt i det centrala så sätter han livets träd och även ett träd med kunskap om gott och ont då. Ska vi fortsätta läsa mer?
Vi fortsätter.
I första Mosebok kapitel 3 och vers 1-13 då står det så här. Men ormen, som är en bild på djävulen, var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.
Vad är det som händer här egentligen?
Ja, han frestar ju henne otroligt mycket och ger henne en möjlighet som är otroligt lockande, kanske hon känner då i tillfället, med att du kan bli lik Gud, du kan få veta allt.
Han ifrågasätter det som Gud hade sagt till.
Ja, verkligen. Vad som står sen är att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på de båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.
Det här är väldigt intressant. Alltså det som händer, det är att det finns ett träd mitt i lustgården som heter trädet med kunskap om gott och ont. Och fram till dess så hade alltså Adam och Eva gått runt i lustgården helt nakna. Mm. Omedvetna om att det där är liksom på något sätt skamligt eller något sånt där. Ingen skam i kroppen överhuvudtaget.
Ja.
Utan bara fullt frid, precis som Gud hade liksom skapat dem. Men så fort de äter av det här trädet så öppnas deras ögon direkt och de fylls direkt med skam och känner att oj. Här står jag liksom och
visar allt liksom.
Ja, precis. Ja.
Jag ska fortsätta läsa här. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herrens Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sa han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt."
Då sa... Inte första gången mannen skiljer ifrån sig.
Ja, precis. Så, ja. Då sa Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt." Och här när man läser allt detta så ser man hur djävulen har en ganska stor roll med detta. Liksom, att han kommer och så frästar han människan med alla dessa lögner. Och den första lögnen som jag kan se här är att han liksom, försöker få henne att känna att Gud håller tillbaka av det goda. Alltså du vet inte tillräckligt. Ni har liksom, det är så mycket som ni inte har upptäckt ännu. Som Gud vill inte att ni ska veta det här. Att av alla dessa träd så är det de bästa av de bästa som han inte vill att ni ska ta del av. Och då får de kanske någon slags känsla där som han sår in liksom ett frö av att Gud inte är en god Gud.
Gud skapade en människa med ett bekymmersfritt liv kan man säga. Alltså ja. Du behöver inte veta alla fakturor som kommer. Du behöver inte veta våran familjs struggle. Alltså våran lilla dotter, hon behöver inte veta allt som händer. Nej. I våra vuxna liv. Om vi bråkar eller om vi får ett dödsbesked. Eller om, alltså allt det där behöver inte hon veta om. Mm. Och det är lite så Gud skapade människan. Låt mig få hantera allt det andra. Du behöver inte veta allt det där. Mm. Men människan ville veta alla de här sakerna. Och när de åt av det här trädet och fick kunskap om gott och ont så upptäckte de för första gången att de var nakna och fylldes av skam som vi läste här då. Och det här är lite samma historia som egentligen upprepas i varenda människas liv. Jag tänker när ett barn föds till exempel.
Ja.
Då föds de totalt omedvetna om vad som är gott och vad som är ont. De bara lever eller föds och så börjar de andas och liksom... fokusera på att få in sina behov att äta och sova och vad det nu är. Men någonstans på vägen, och det har vi upptäckt med vår egen dotter som är snart 4 år, så kommer de in i ett slags medvetande där de börjar skilja mellan gott och ont, och plötsligt, och det här händer med vår dotter också, så upptäcker de att, men vänta, det går ju lika bra att ljuga.
Mm.
Alltså jag kan komma undan med att inte säga hela sanningen. Så innan vår dotter till exempel visste vad som var gott och ont så kunde hon inte göra fel. För att hon visste inte vad som var rätt och fel.
Just det.
Men så kom hon upp i ett tillstånd där hon plötsligt fick kunskap om det.
Och jag tänker att det är så lätt att när man läser Bibeln så kan man ju peka på Adam och Eva. Och så tänker man så här, men vilka... människor liksom, ja men verkligen så här, tänkte ni inte, kunde ni inte räkna ut hur det skulle bli, och så kan man skylla på dem. Men jag tänker att vi människor, vi är alla delaktiga och vi gör ju samma liksom,
ja, men vi gör samma
resa. Vi upprepar liksom samma sak så som de gör.
Vi föds utan kunskap, sen får vi kunskapen och så begår vi själva våra egna misstag och synder och vänder oss själva bort från Gud. Så det här är ingenting vi kan säga att det var deras fel på något sätt.
En sak som jag tänker på rent spontant här bara är det här med förståndet mellan gott och ont. Så jag tänker att människan ville bli lik Gud och ha kunskap om gott och ont. Och skillnaden mellan människan och Gud är att Gud kan hantera med att ha kunskap om gott och ont. Men vi människor, vi kan inte hantera det. Vi tror oss kunna det, men vi klarar inte av det helt och hållet. Och därför så hanterar vi ibland ondskan med ondska. Och det är ett sådant här ganska tydligt exempel.
Ja, det var väldigt, väldigt intressant. Men i Edens lustgård så fanns det ett träd till som vi ska titta på. Och det var
Livets träd.
Ska vi fortsätta läsa?
Yes, då står det så här i första Moseboken kapitel 3 och vers 20-22. Då står det så här: att mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Och det här tycker jag är väldigt intressant faktiskt, att det här hände efter att de gömde sig från Gud. Efter att de tog den här frukten av gott och ont. Så de gömde sig undan där och var nakna, och så försökte de liksom dölja sin nakenhet med dessa löv.
Mm.
Och så står det där att Gud liksom, istället för att bli superarg på dem, så har han en omsorg och ändå en kärlek till dem, att han gör kläder av skinn åt dem.
Det gör han, och det här med att det är kläder av skinn, det har ju en mycket, mycket djupare innebörd än vad vi först kan se. Därför att om du ska ha kläder av skinn så måste du offra ett djur.
Mm.
Och där ser vi alltså det allra första offret som får ske för att sona för deras synd, så att säga. Exakt det offret som Jesus gjorde för oss en gång för alla. djuren, man var tvungen att offra nya djur hela tiden för våra synder, men det står att Jesus kom en gång för alla och med ett enda offer så strök han ett streck över allt som anklagade oss för alla synder. Så det här, det finns ett sånt djup i det, men vi ska försöka att inte fastna där.
Precis, men det är fantastiskt att man ser det i människans historia redan från början. Men så fortsätter jag läsa och då står det så här: Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammade svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Och här kan man kanske få en känsla av vad hård Gud är och bara avvisa människan från...
Nu är det ett träd till som de inte får äta.
Ja, men precis. Men det man ser är här en enorm kärlek och omsorg, för att när han såg vilket tillstånd vi befann oss i som människa, och så tänkte han, nej, det kan inte vara så att ni för alltid i all evigheters evighet ska leva i detta tillstånd så som ni har liksom satt er i.
Så det här trädet som... Det står om livets träd. Det som hände då, alltså när man åt av det trädet, det var att man fick ett evigt liv. Och det var det som var Guds tanke från början, att han ville skapa en varelse för att man skulle ha evigt liv. Men när han såg då hur vi sabbade till det, så ville han inte att vi skulle stanna i det tillståndet och leva i våran synd och i våran misär och lidande i all evighet. Utan han beskyddade det trädet för att vi inte skulle göra samma misstag igen. Att både ha kunskap om gott och ont och sen leva i all evighet. För han hade en plan, han hade en tanke och han ville begränsa våran tid som levande för att han hade en lösning på gång. Gud hade gett ett rådandeskap till människan, men människan valde att lyssna på djävulen och därför så gav människan över rådandeskapen till djävulen. Så man kan säga att människan valde att lyssna på ormen, i det här fallet djävulen, istället för att lyssna på Gud. Och det står i 1 Johannesbrevet 5 och 18 att hela världen är i den ondes våld.
Och då kan man tänka sig att ställa en fråga, så du menar att det inte är Gud som råder över den här världen, kanske någon tänker. Och svaret är nej, precis, det gör han inte.
Och det är verkligen nyckeln till att förstå allt det här med ondskan. För att ibland kan man tro att Gud har kontroll över allt och det är han som har koll. Han har koll, men det är han som råder över den här världen. Men så är det faktiskt inte, utan Bibeln säger att det är djävulen som råder över den här världen. Mm. Och det är därför vi ser så mycket ondska.
Ja, och för att gå tillbaka där vad som hände med Adam och Eva och mänskligheten efteråt, så ser man där efter deras fria vilja att ta ett beslut och få förstånd och gå sin egen väg, så ser vi hur ondskan bara ökade. I första Moseboken kapitel 6 vers 5-8 står det så här: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta.
Så när man frågar sig var kommer ondskan ifrån, vad är historien bakom det hela, så har det här storyn bakom storyn. Men framförallt det här med att ondskan kommer först och främst på grund av att den här världen är under den ondes våld.
Ja.
Och det var vi människor som gav över rådandeskapet till honom. Så att det är han som så att säga regerar i den här världen. Men vi bär också skulden för det här genom våra dagliga handlingar.
Absolut, men alltså mycket av ondskan som vi ser idag, precis som du sa, så ligger människan bakom. Vad vi menar med det är våran fria vilja som vi kan bruka för att göra något gott av, använder vi också för någonting ont. Och bara lite saker som vi har sett är till exempel 1% av världens befolkning äger 99% av världens tillgångar. Så att det är ju verkligen en sån här ojämn fördelning med att alla ska ha lika och alla ska ha det lika bra.
Bara för att citera den här artikeln som vi hämtade härifrån, så står det så här att the report claims that as much as 30% of all African financial wealth is held offshore, alltså utomlands.
Mm.
Costing about 14 billion, 14 miljarder in lost tax revenues every year. This is enough to pay for a healthcare that could save 4 million children's lives a year.
Ja.
Så alltså det här är pengar som går förlorade i Afrika, som kunde rädda 4 miljoner barn varje år.
Mm.
Sen finns det annan statistik som visar, jag läste en artikel här för bara några dagar sedan där det stod att 1,5 miljoner barn, vi vet ju att barn dör i fattigdom och i hungersnöd, men 1,7 miljoner barn dör varje år på grund av förorenad miljö. Och som vi vet så var det inte Gud som skapade förorenad miljö, utan några av orsakerna till deras död är till exempel luftförorening, passiv rökning, farligt avfall, förorenat vatten och bristande hygien.
Mm.
Alla de här grejerna är sånt som vi själva har ställt till med.
Mm.
Det är alltså inte någon annan vi kan skylla på, utan det är vi själva. Och det här är alltså information från Världshälsoorganisationen, WHO.
Mm. Och det är jättehemskt alltså där. Och vi bara säger siffra efter siffra här, men det är ju fruktansvärt. Bakom varje siffra så finns det en människa som har potential att leva ett fantastiskt liv som Gud har skapat och som Gud älskar. Och där i sådana utsatta länder så är det ju flera miljoner som dör av svält. Men det finns en sak som bara skakar om mig rejält, utöver allt detta som du givetvis har nämnt nu, är att idag så tänker vi att nej, men slaveriet var för länge sedan, det har vi kommit över för vi lever i moderna tider. Men idag så har man ju förstått att cirka 28 miljoner lever i slaveri. Alltså i vår tid idag.
Mm, det är ganska sjukt.
Det är helt sjukt och 80% är inom sexhandeln. Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt och det här är alltså tjejer som blir tillfångatagna och tvingas alltså ha sex mot sin vilja. Och många av de här så att säga sexakterna, de filmas och läggs upp på porrsajter. Och det är ofta svårt att veta vad är en så att säga en frivillig filmning av en sexakt och vad är det som är en trafficking scen. Mm. Så att när vi är med och tittar på porr så är vi med och finansierar hela den här handeln.
Mm.
Och då kan man sitta och lyssna på det här och tänka, men nu moraliserar du, nu är du där och moraliserar. Men det visar bara våran poäng. Just det här att då sitter man och tänker bara på sin egen bekvämlighet gentemot de här 28 miljoner som lever i slaveri och att 80% av dem lever faktiskt i sexslaveri.
Ja.
Och vi är med och finansierar det genom att konsumera det materialet.
Mm. Det finns en organisation som jobbar mot human trafficking som heter A21. Och de säger så här: human trafficking is the fastest growing criminal industry in the world, generating more than $150 billion every year. Mm. Det är sjukt. Så det handlar om pengar, det handlar om makt och man utnyttjar andra människor för att själv ha det bra.
Så är det, och vi kunde ha fortsatt hur mycket som helst, men det är helt uppenbart att vi är med och skapar ojämlikhet i världen. För att vi ska ha det bra så har någon annan det dåligt i en annan del av världen. Och då blir ju frågan så här. Egentligen så är inte frågan om Gud är god, varför finns det så mycket ondska? Utan jag skulle vilja vända på frågan och säga, om människan är god, om vi nu tror att människan är alltigenom god, varför finns det så mycket ondska? Det är den frågan vi borde ställa oss.
Och nu när vi pratar så här hemma så målar vi upp en ganska mörk bild av människan. Det är en sann bild också, men det är inte hela bilden. Och det finns ju givetvis en annan sida också. Det är att när Gud skapade människan så skapade han någonting fantastiskt. Han sa att det här var mycket gott. Så det finns också mycket potential i oss att göra också gott och inte bara göra ont.
Ja.
Men det är ju den här fria viljan som vi återkommer till än en gång. Vad och hur använder vi den?
Absolut, och det är viktigt att poängtera så att man balanserar upp den här bilden. Och vi har citerat Fredrik Ramfeldt tidigare där han säger ungefär det som vi har pratat om. Han säger så här att människan är komplex. Människan är en blandning av goda föresatser och källarplan som är lite mer dystra och mörka. För att uttrycka det lite milt.
Ja.
För mig handlar politik, demokrati och ideologi om att vädja till människans bättre sidor. Att ge dem utrymme, att få dem att växa. Väl medveten om den destruktivitet som finns hos alla människor och som vi ska försöka att begränsa så mycket som det går från att få större spelrum.
Mm.
Så även Fredrik Ramfeldt inser det också att när han tittar ut i världen så säger han att men det här är ju någonting som människan har ställt till med. Det bor en mörk kraft inom människan men också en god kraft.
Ja.
Men att den goda kraften har inte riktigt räckt till för att skapa den värld som vi alla så gärna skulle vilja leva i.
Precis som du nämner Hemen så räcker inte vår godhet alltid till och det är det här som vi kommer utforska mer nästa vecka och prata om det. Och tiden har bara runnit iväg nu så vi kommer inte att hinna med sammanfattningen den här gången. Men vi har några frågor som vi vill skicka med som vi kommer ta upp nästa avsnitt så att du är medveten om det. Och de frågorna vi kommer ta upp är: varför var det så viktigt för Gud att skapa oss med fri vilja? Har Gud kontroll? Och kan inte Gud bara ta bort all ondska? Kan han inte bara knäppa med sina fingrar och ta bort all ondska? Och sen så ska vi också se vad Jesus har med allt det här med fria viljan och lidande att göra. Så det här kommer att vara ett väldigt spännande avsnitt, tycker jag.
Och vi får lov att bara avsluta så här abrupt och bara uppmana dig att dela gärna och kommentera gärna på Facebook och Instagram, så hörs vi igen om en vecka. Ha det så underbart.
Ha det bra. Hej då.